James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Men det är ändå, det har ju något.
Varför jag är ärlig i alla fall?
Gud. Ja, jag alltid. Och det är ju en av de egenskaper jag älskar mest hos dig. Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp med mig, Anna Inghede, och
Lena Ljungdahl.
Du förnimmer lite grann, alltså det är som att stirra lite in i någon som är
i döden.
Väldigt nära att kliva över på andra sidan, så att säga. Som att det är en palliativvårdad människa jag tittar på.
Ja, men jag har varit på resande fot i dagarna två. Mm. Och jag är så oerhört trött, så att jag sa precis till dig här innan vi började rulla, så att säga. När jag blir tillräckligt trött, då känner jag hur mina kinder faller nedåt. Det känns som att jag håller på att tappa mitt ansikte. Man blir lite numb i plytet. Jag känner inte mina egna kinder. Då vet jag att Ljungdahl är trött.
Ja, det är som att all muskeltonus håller på att lämna kroppen nu. Fast det är ändå uppfriskande att se att munnen verkar inte vara något större fel på.
Det där är ett konstant rigor mortis. Den är stel som jävla hönsröv.
Jaha, så vad tänker du att du ska tillföra i det här avsnittet då?
Ja, men absolut ingenting. Jag har varit bland folk, så att jag har en rövhatt på slutet. I övrigt så tänker jag att jag måste man alltid bidra.
Nej, man kan ju få, alltså vi kanske borde införa någon form av frikortssystem. Ja. Typ så här, så i början på en podd då kanske jag säger, app, idag vill jag spela ut ett frikort.
Ja,
då betyder
man
att,
vill åka flakkött.
Då vill jag åka flakkött, ja.
Mm.
Det är lite oschysst, ja, men om det är ett av mina ämnen bara.
Ja, nej, men då tror jag att jag som vanligt, vi brukar komma igång. Det är torsdag, det är för fan krimtorsdag. Och här kommer det levereras krim. Vi ska prata om jättelånga brottsplatser.
Ja, bland annat
med det. Med tomhylsor som ligger utfjösade här och där.
Ja, utfjösade som det heter.
Och jag tänker ju i mitt stilla sinne att om inte kriminalteknikerna var bra på det innan, så borde de ju, jag menar, ni får ju mängdträning med tanke på hur mycket skjutningar vi har i Sverige. Så att,
det kan man säga.
För 20 år sedan kanske kriminalteknikerna inte var, då, det kanske inte sköts varje dag.
Ja, men alltså, jag kan bara utgå från min ändå ganska korta, eller kort, men alltså jag kom till roten för 11 år sedan. Mm. Och det var ganska sällsynt med skjutningar då. Alltså det var inte en brottsplats typ som man var så här supervan att jobba på. Men nu är
men
det ju...
Men nu är du där ofta.
Ja, men alltså det har ju tyvärr blivit så. Det är en ganska vanlig företeelse även utanför storstäderna idag.
Och detta ska vi prata om. Men först så tror jag nog att vi ska göra en liten recap från förra veckans avsnitt om Drottninggatan.
Ja, men det är väl på sin plats. Det var ju ett avsnitt som berörde, har vi förstått. Vi har fått väldigt mycket fin respons på avsnittet. Och Åsa också, för sin bok och sådär.
Ja, Och Åsa hade sett våra fina kommentarer. Bara som en rolig anekdot. Hon hade kikat på kommentarerna som vi hade på vårt Instagram och Facebook.
Mm.
Och så sa, men gud, vad vänliga era lyssnare och följare. Jag är van med kommentarstrådar här och var. Där det är, jag vet inte, gökboet som har rasslat ut i de sociala medierna. Hon sa, vilken god ton. Mm. Nu var det ju liksom ett väldigt intressant det hon pratade om, och det är svårt att säga något dåligt om det, men jag har varit glad över att vi återigen får bekräftat att det pågår en väldigt fin ton i våra forum, oavsett om vad man tycker.
Ja, men vi har ju också världens finaste följarskara och lyssnarskara. Mm. Det har vi konstaterat gång efter annan. Och det är så härligt. Jag var faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, så var jag lite orolig när vi klev in i den här världen och jag insåg att vi var tvungna att vara aktiva i sociala medier.
Mm.
Ja, men för att det är ju trots allt ofta förknippat med en massa skit alltså.
Ja,
och mycket absolut. Så här tråkiga mejl och meddelanden, men det är ju väldigt, väldigt lite sånt vi har behövt hantera under de här åren.
Ja, jag håller med.
Så att, ja, kudos.
Kudos till er där ute. Men, och vi hade rätt i avsnittet när vi sa att de allra flesta vet exakt vad de gjorde den dagen.
Mm.
Och vad man kände och vad man tänkte och sådär. Och vi har fått fin respons. En sak som vi inte pratade om är jag och Åsa. Mm. Av den enkla att vi vet, båda vi har väldigt lite information om det. Det är ju själva identifieringsarbetet och kriminalteknikernas arbete på platsen. Jag vet ju vad jag tänker om. Jag ser ju framförallt den händelsen som en PDV-händelse utifrån mina egna intressen och kunskapssfärer. Mm. Och jag har ju kollat på liksom hur man använder taktiken, vad man kommer fram till utvärderingarna. Jag har ju absolut studerat vad människor gör, för jag tycker det är intressant i min egen utbildning. Mm. Alltså hur agerar folk under akut stress, vad gjorde folk som hjälpte dem, vad gjorde folk som kanske borde ha gjorts på ett annat sätt och så vidare.
Mm.
Men, och det här ska vi inte alls prata om, utan din del. Vad är liksom dina reflektioner kring Drottninggatan utöver det som vi pratade om i det avsnittet?
Mm.
När det kommer till dina expertområden?
Ja, men precis. Ja, men det är ju, ja, dels så har jag ju tankar kring hur det måste ha varit för mina kollegor att utföra undersökningen av platsen. Alltså brottsplatsundersökningen. Men också för mina kollegor, också kriminaltekniker som hade att utföra den så kallade PM Recovery delen av en DVI-insats. Alltså, DVI, ska vi köra en liten recap? DVI betyder Disaster Victim Identification. Och det är ett universellt koncept som kickar igång när vi har att hantera en plats med flera eller många döda till följd av en händelse. Och det är ett koncept som finns väl dokumenterat och väl beskrivet för egentligen alla länder i världen. Så att tanken är att vi ska jobba utifrån samma koncept. Och i konceptet då så ingår olika faser kan man säga. Varav den första är den så kallade PM recovery-fasen. Som går ut på PM står för postmortem, alltså efter döden. Och här handlar det om då att skicka ut kriminaltekniker till platsen i syfte att upprätta en lägesbild kring alltså antalet avlidna, skicket på kropparna, hur många har avtransporterats från platsen, finns det tillhörigheter här i området? Ja, alla de här frågorna som har betydelse för själva identifieringen av de avlidna. Parallellt så pågår ju också då den vanliga, om man säger så, brottsplatsundersökningen som blir aktuell i en sån här händelse när det ju är ett brott i grunden som ska utredas.
Just det.
Och det här är inte helt okomplicerat. Händelsen på Drottninggatan var egentligen den första skarpa händelsen där konceptet för svensk del tillämpades skarpt efter att man hade gjort ett ganska gediget arbete inom svensk polis att få det här konceptet att sätta sig.
Mm.
För vi har känt till det DVI-konceptet i många år, men vi har liksom inte riktigt tagit tag i det här och utbildat folk i det och fått det att liksom fungera fullt ut.
Är det bara kriminalteknikerna som är involverade i DVI-insatsen?
Absolut inte. Det är ett flertal både polisiära funktioner och andra funktioner. På själva skadeplatsen så är det ju kriminaltekniker då som har att hantera uppmärkningen av kroppar, dokumentation av kropparna, hur de är placerade, hur de ser ut. Redan där kommer tankar väckas kring vilket val av identifieringsmetod som kan bli aktuell. Hur många är avtransporterade och behöver fångas upp på sjukhus och så vidare. Så där är det kriminaltekniker, men sen har vi ju parallellt med det arbetet så kommer ju inledas en fas som går ut på att försöka sätta sig i kontakt med anhöriga till de här människorna som nu då börjar anmälas saknade. För att inhämta signalementsuppgifter och uppgifter om var man går till sin tandläkare och var man, hur den här personen brukar vara klädd eller om det finns andra liksom, viktiga signalementsuppgifter så som födelsemärken, operationer och allt vad det nu kan vara. Mm. Och sen har vi en väldigt viktig samarbetsaktör på Rättsmedicinalverket som har att genomföra de postmortala undersökningarna, alltså obduktionerna, som då sker som en del i en dödsfallsutredning och där en viktig del blir att inhämta uppgifter om kropparna som kan användas för identifieringen. Och det är ju där jag normalt brukar vara verksam, som rättsodontolog.
Just det. Mm. Jag tänker på, det här var ju liksom på öppen gata.
Ja.
Jag kan bara dra tillbaka till när jag satte ner mina små darriga ben för första gången inom polismyndigheten i Skärholmen. Mm. När polisstation Skärholmen 2000 kallt, höll jag på att säga.
Just det.
Ett av de första passen, då var det en väldigt känd, grovt kriminell man. Mm. Som alla visste vem det var. Som var skjuten till döds på öppen gata. Det var ju en sån här... Nu för tiden har man knappt blinkat, men då var det verkligen unikt.
Mm.
Och då, då minns jag hur det liksom, det är helt öppet, där ligger kroppen.
Mm. Mm.
Och lite så här tafatt så var det någon av de första poliserna som drog liksom som en sån här orange landstingsfilt över kroppen. För att inte, jag menar det finns ju massor med hus runt omkring, för att inte det skulle finnas 5000 bilder av den här döda man som ligger och förblöder ur huvudet mitt på en parkeringsplats utanför socialtjänsten. Och det kanske inte är ett vinnande koncept att dra en fibrig filt över huvudet på någon, och sen kom ju avspärrning och sen kom tälten och sen kom de här skärmarna och så vidare. Men här hade ju de som jobbade 1 kilometer brottsplats med kroppar utspridda. Hur tänker man liksom till kriminalteknik och identifiering kontra brottsplatsundersökning och säkring av saker?
Det är ju en utmaning, och just det här exemplet så är ju liksom etiska värden och etiska principer som ska vägas mot så att säga spårsäkring och annat. Här stod det ju tämligen klart vad de här människorna, alltså tidigt vad de här människorna hade avlidit till följd av för typ av gärning.
Just.
Och då kanske inte den här känsliga spårsäkringen blir alldeles avgörande i slutändan.
Nej.
Så jag kan tycka att etiken ska få komma till sin rätt i ett sånt läge. Men det fanns ju jättemånga utmaningar. Det var alltså 20 kriminaltekniker som var verksamma på platsen, varav 4 var inriktade på DVI och resterande på att utföra brottsplatsundersökningen. Och det är ju mycket, mycket mer än vad som normalt är brukligt.
Men det är inte van att jobba så många på samma ställe.
Verkligen inte. Och det här berodde ju på att det var en enormt stor brottsplats. Den var över 1 kilometer lång. Och ganska snart stod det klart att det var 5 människor som hade avlidit, varav 2 var avtransporterade till sjukhus. Men det var ju också föremål som låg spridda över den här kilometern. En hund anträffades död. Och det gällde att avgränsa liksom platserna här. Vad ska vi rikta fokus på för DVI-delen och vad ska liksom utgöra en del av brottsplatsundersökningen? Men en ganska intressant grej som hände här var att man kom på ett ganska bra sätt att faktiskt återskapa den här brottsplatsen. Den var som sagt över 1 kilometer lång. Det fanns ju man kan ju säga att alltså från det att lastbilen startar och tar sikte mot Åhléns, så startar också brottsplatsen.
Mm, just det.
Han färdas där med en avsikt, helt enkelt.
Och en ganska konstig väg dessutom.
Och en ganska konstig väg, ja, precis. Mm. Och då är det ju centralt att man så att säga vill dokumentera det här på allra bästa sätt. Och det man har att tillgå i grunden på alla brottsplatser, det är ju våra egna kameror och det vi kan dokumentera. Sen har vi ju de forensiska fotograferna som kan gå upp i luften och dokumentera väldigt väl med UAS, alltså med det som i dagligt tal kallas för drönare. Få jättebra bilder. Och sen har vi 360-möjligheten där man kan få vissa delar då avbildade i, alltså, ja, i 360. Alltså en, ja, du är med. Alla vinklar liksom. En,
ja, men det här, när jag läste Åsas bok, Hans Irman, i rätten så visade han ju alltså en återskapning av hela händelseförloppet.
Ja.
Så att man fick helt enkelt uppleva, och jag kan tänka mig hur jävla jobbigt det är för många som sitter inne som kanske var på plats, jag menar målsägande vittnen, att uppleva alltihopa i princip skarpt en gång till, där man fick följa med ovanför bilen, framför bilen, bakom bilen, man fick titta på det igen, ganska starka scener ändå,
ja,
till skillnad från för några år sedan när man såg liksom en deppig overheadbild.
Just det.
Med någon skiss på.
Men det var det här som var så unikt alltså, för att man omvandlade då den här en kilometer långa brottsplatsen till, vad ska vi kalla det, punktmoln. Alltså man avbildade med lasersensorer den här platsen från 97 olika positioner. Och sen kunde man då visualisera hela brottsplatsen från vyn ifrån lastbilen.
Just det.
Och där man har tagit hjälp av kriminalteknikernas dokumentation, övervakningsfilm, vittnesiakttagelser och färdskrivaren i lastbilen. Så att man kan också följa förloppet i den hastighet som lastbilen har rört sig. Och där man har fått olika fasta föremål att förflyttas. Alltså man har animerat dem så att allting är återskapat in i minsta detalj.
Ja, det var det de vittnade om. Ja. Att det kändes som att jag var tillbaka på gatan en gång till.
Precis. Och det kan man ju verkligen föreställa sig att det var ett enormt trauma för dem. Mm. Men samtidigt också en enormt viktig del för rätten att faktiskt kunna ta del av, för att få en förståelse över den utsatthet som de här människorna har varit utsatta för och brottets natur.
Ja, oh ja.
Ja, det finns mycket att säga om det här, men...
Får jag bara säga, en annan utmaning som Åsa nämnde där, det var ju att det här är alltså Stockholms mest väl trafikerade kvarter.
Mm.
Och det var ett massivt tryck på att öppna upp platsen så just fort som möjligt och dra bort avspärringarna och återgå liksom. Mm. Tror du att kriminalteknikerna hade velat haft platsen städad och i fred under längre tid? Finns det någon sån här, där får man ju vikta, det är ungefär som att, jag skulle säga, det är ungefär som när det sker en trafikolycka på Essingeleden. Man måste ju bara få upp det, för att hela Sverige blir en parkeringsplats för varje minut det står still. Det är så många olika saker som ska viktas mot varandra, tänker jag.
Men att jobba på brottsplatser innebär ofta flera ganska utmanande frågeställningar, varav en är, hur ska vi avgränsa brottsplatsarbetet? Alltså, det är inte alltid nödvändigt att liksom minutiöst gå över ytor på en så stor brottsplats som inte kommer bidra med information för att förklara vad som har hänt på en plats. Det andra är ju allmänhetens intressen. Att försöka...
Det är ingen idé att tjuvhålla på yta om man inte behöver den.
Nej, det finns absolut inte några sådana liksom, intressen. Så att, ja, nej, jag kan inte svara på hur de kände där och då, men jag vet ju att vi släpper inte platsen förrän vi uppfattar att vi har vad vi behöver för att kunna rekonstruera händelsen och utifrån fakta på platsen göra en brottsplatsanalys.
Ja, men det känns ju tryggt. Ha, något mer du vill säga om Drottninggatan, eller ska vi gå vidare med skjutningar?
Ja, men alltså, Drottninggatan kan man ju prata om i all oändlighet. Det är ju en händelse som har lämnat avtryck hos många i den svenska befolkningen, och så även inom det polisiära, såklart. Och återigen, det var en utmanande och intressant brottsplats att jobba med, såklart. Men det finns andra sådana exempel också ju. Till exempel det som vi ska prata om idag. Skjutningar. Låt oss ta ett kliv över till brottsplatser där det har skjutits. Och här kanske vi ska höja en liten flagga för att vi har varit inne på ballistiska undersökningar tidigare och skjutningar. Jag tror vi hade ett avsnitt som hette Pang Pang, va? Om jag inte missminner mig.
Oj, oj, det var krutrester och det var spår, såna här vridna spår.
Tändspetsintryck.
Som det heter,
bommar och räfflor. Och...
Ja, ska du dit igen nu, Johanna?
Nej, jag tycker inte vi behöver gå kanske så på djupet med de här olika typerna av spår, utan mer kasta oss ut på en brottsplats och försöka beskriva hur arbetet där kan gå till. Vad som är liksom utgångspunkten och vad som är det centrala vid de undersökningarna.
Får jag backa det hela vägen till när det har skjutits på en plats så kommer garra, inte kriminaltekniken var först.
Nej.
Så vi backade hela vägen, för har det skjutits någonstans?
Media kommer vara först.
Ja, exakt. Exakt. Ja. Någon kuf står vid något snöre och tuggar fradga och väntar på att få bli insläppt.
Mm.
Nej, det rings in, bara för att ni ska förstå, kriminaltekniken kommer ju inte liksom i skede ett, utan det kommer ju komma dit den patrullen som råkade vara ledig och först på plats.
Ja.
Och då får man fått reda på att det kanske har skjutits. Det kan räcka med att någon har ringt in och tycker att de har hört en skottlossning i ett parkområde. Jag har varit på såna här platser själv och det är inte självklart när man kommer fram. Man vet inte vad man ska leta efter.
Nej.
Man vet inte var man... Så innan man ens har liksom identifierat den tänkbara platsen, där den här ljudkällan som någon har reagerat på... I bästa världar, då hittar man ju någonting som kan identifiera. Det kan vara en hylsa eller någonting. I den sämsta världen ligger ju en kropp där.
Ja, ja.
Och sen så brukar det också stå ett löst gäng unga män. Och man vet inte om de är vittnen, om de är gärningspersoner, om de är anhöriga. De bara liksom dräller runt där. Så att det initiala, ska jag bara säga innan du drar igång, är också jävligt svårt att veta.
Absolut.
Var är själva brottsplatsen? Ja. Så det slutar ju oftast med att man drar ett sånt här avspärringsband enligt 2715 rättegångsbalken i ett stort jädra område bara. Och sen så får man försöka dra ner det när man väl har insett var man är. Eller utvidga det om man får någon ny information. Och sen när man har fryst platsen, börjat lista ut vem man ska höra, vem som absolut inte får lämna, kanske sjukvården har varit där och hämtat någon, då glider Anna in med sina väskor och ska försöka forensiskt dra igång någon form av arbete. Men det har hänt jävligt mycket innan det ligger en Anna på alla fyra.
Definitivt.
Och försöka titta på olika saker. Det var bara en liten kontext.
Ja, men jag håller med dig, Lena. Och jag sitter och funderar här när du pratar om det kan vara så att allmänheten också kanske är lite mer hypersensibla. Alltså det är ju inte ovanligt att det faktiskt inkommer samtal till RLC, alltså regionledningscentralerna, om att man har uppfattat att det möjligen kan vara fråga om skottlossning eller att ett skott avlossas. Men det är som du säger, det kan vara jättesvårt att identifiera ju att det faktiskt är en skjutning.
Däck som har exploderat.
Ja,
precis. Fyrverkeri. Eller som den här stackaren som ringde till polisen och var lite halvkass på svenska som skrek, det är någon som skiter i mitt trapphus. Varpå larmoperatören sa att då får du ringa till lokalvårdarna. Du har kommit till polisen nu. Nej, men det är någon som skiter i mitt trapphus. Och innan hon förstod att hon menade att det var fullfjädrad skottlossning utanför dörren.
Ja, men i alla fall när vi kallas ut till platserna så är ju det liksom ett lägsta krav på något sätt. Det är ju att man ska ha identifierat att det faktiskt finns en brottsplats.
Just det.
Och att det har begåtts ett brott där, eller vad man tror är ett brott. Och vad kan det vara fråga om för brott i de här sammanhangen då? Ja, det kan vara allt ifrån mordförsök. Men det kan ju också vara fråga om självmord faktiskt, men där det inte i initialskedet stod klart att det är fråga om ett självmord. Det händer ju också att vådaskjutningar inträffar.
En vanligt vapenbrott.
Precis. Mm. Jaktbrotten har vi, så att det är inte bara skjutningar kopplade till liksom den organiserade brottsligheten, det ska sägas, men det är ju det absolut vanligaste. Och det har ju också ökat ganska dramatiskt, får man väl ändå säga. Och det här är ganska utmanande platser också. Inte nödvändigtvis för att det ofta är stora platser, alltså rent paria-mässigt, utan... Va?
Ja.
Var jag otydlig? Eller var jag, eller var jag övertydlig?
En aria-mässigt ymnig plats, ja.
Ja.
Absolut.
Ja, men jag vill gärna att man inte går bort sig här nu i början. Nej. Det vore olyckligt.
Du kan gå vidare tryggt.
Vad skönt.
Vetandes om att de är med fortfarande.
De är med fortfarande. Ja. Underbart. Nej, men det här är också utmanande för den enskilda teknikern, skulle jag säga. För att det ställer ganska stora krav på oss idag att ha koll på en massa olika typer av vapen, till exempel. Det är inte ovanligt att vi faktiskt anträffar vapen på de här platserna eller andra typer av platser, till exempel i samband med en husrannsakan eller någonting annat. Och det är alltid, ja, men det är alltid lite så här när man kommer fram, undrar vad det är för typ av vapen, är det ett halvautomatiskt vapen eller är det gevär eller är det någonting annat och hur ska jag hantera det? Alltså det sätter igång en del processer. Du har antagligen själv plundrat, som det kallas, ett antal vapen på brottsplatser.
Ja. Jag tänkte på det nu när du sa det. Ja, vet inte hur många gånger man har sopat in diffusa vapen. Allt från pennpistoler till maskingevär.
Ja, exakt.
Petat ner någon påse och hoppas på att...
Hoppas på det bästa. Det är väldigt,
ja, men det är väldigt få vapen som helt plötsligt börjar skjuta av sig själva.
Så är det.
Så man bara håller sig borta från vissa liksom vitala delar på skjutdonet, så brukar det inte börja skjuta av sig själv.
Ja, men så är det.
Men
verkligen.
Det är ganska skönt att lämna över till någon som är vapenkunnig och säger så här: det här är troligen ett vapen. Nu tar du vid.
Ja, men så är det.
Gamla Bettan är möjligtvis inte dödssäker.
Exakt, för det är ju en aspekt i det hela. Att det är inte ovanligt att man gör om startpistoler till exempel till vapen som går att avfyra liksom skarp ammunition i. Och de blir instabila, de är modifierade och allt möjligt. Och där är det ju liksom ständigt så att man måste hålla sig uppdaterad i vad som gäller. Och dessutom då, när vi hanterar de här vapnen, så måste vi göra det också med utgångspunkt från att vi behöver säkra spår på de här vapnen. Så att det försvårar ju själva liksom handhavandet av dem också. Men okej, vi har en brottsplats då som står avspärrad. Tekniker kommer äntligen ut till platsen. Och det första vi brukar förvissa oss om då, det är om det finns en gärningsperson eller en misstänkt person gripen. Och om det finns något offer identifierat. Därför att många av de spår som är kopplade till skjutningar är väldigt flyktiga. Det vill säga att de försvinner ganska snabbt.
Mm-hmm, och jag ska... Det är bråttom.
Det är ganska bråttom, ja. Och jag ska inte fördjupa mig då särskilt mycket i det här som vi kallar för tändsatspartiklar. Minns du blybarium och antimon?
Ja.
Det är alltså partiklar från själva tändsatsen. Alltså den här lilla komponenten som har till uppgift att antända krutet. Är du med? Och när den här lilla förbränningen sker, så kommer också skjutas ut då rester från den här lilla tändsatsen.
Just.
Och de kan ju fångas upp på en misstänkt persons skjuthand. Mm. Man har då 3 timmar på sig att säkra de här. Det är liksom en så här gyllene gräns för när det inte längre är idé att försöka säkra dem på bar hud.
Är det då du stubbar?
Det är då jag stubbar, ja. Berätta, har du stubbat?
Nej.
Nej?
Jag har faktiskt inte det, men jag har sett.
Du har sett stubbning?
Jag har sett på. Men det var inte länge sedan du sa, nu måste jag åka in och stubba en person.
Just det.
Då tänkte jag i mitt stilla sinne att nu ska han åka till någon som har skjutit.
Precis, och hela syftet med det här, det är ju att försöka styrka om en person har nyligen då hanterat ett skjutvapen, eller inte.
Så om den här personen hinner tvätta sina händer.
Ja, då kan det vara svårt.
Okej, det är så flyktigt.
Det behöver inte vara kört. Men det försämrar oddsen avsevärt, skulle jag säga.
Mm.
Så att det här vill vi ju försöka göra så fort som möjligt. Har vi också då en person som är skjuten till döds, så är det inte lika bråttom. De är inte lika flyktiga på den avlidnes kropp.
Alltså ibland har vi en avliden person och då har vi inte lika bråttom, för de är inte lika flyktiga.
Alltså min poäng här är att det inte är lika bråttom att säkra eventuella tensaspartiklar på en död människa. Så som på en levande. Det var det jag ville få sagt.
Det framgick.
Vad bra, vilken tur. Ja. Och Daniel, du kan klippa det här, den sista minuten.
Daniel, du låter det vara. Du låter det vara, säger jag.
Det där får vi göra upp om sen. Okej, vad kan det vara för frågor då om man vill försöka besvara genom sin brottsplatsundersökning? Har du någon idé på någon frågeställning?
Ja, jag skulle vilja veta om det har skjutits och av vem, mot vad. Med vilken typ av vapen kanske?
Just det.
Hur många skott?
Ja.
Med vilken typ av skott?
Ja.
Kanske?
Snyggt. Ja, men det är ju utomordentligt väl resonerat.
Sådana där saker som jag tänker vore bra att veta i en brottsutredning.
Ja, exakt.
För att det ska någonstans, som vanligt, ska det allt det här leda till en lagakraftvunnen dom kanske. Det är därför du håller på med dina stubbningar och allting annat.
Ja, det är ju en ganska primär liksom utgångspunkt för mitt arbete. Ja. Kan man säga. Mm. Nej, men precis, hur många avfyrningar har skett? Vad är det frågan om för vapen och ammunition? Vad är det för skottriktningar? Man kan ju inte utesluta att det har förelegat fara för annan, till exempel.
Nej, just det.
Annan än den som faktiskt har varit målet för den här skjutningen. Vilken position har offret haft och vilken position har skytten haft? Vad har föregått den här händelsen? Kan man uttala sig om det? Kan man identifiera en plats där man har stått och bellat eller stått och inväntat en person i syfte att skjuta? Nu fnissar du igen.
Jag tror inte att alla plockar ordet bella.
Nej, förklara då.
Haft utkik.
Ja, precis. Ja. Haft utkik.
Ja, men det tror jag inte. Jag tror att det är både dialektalt och snutslang.
Ja, det kan det vara. Mm. Det kan vara en kombination. Ja. Nej, men också såklart händelserna efter en skjutning. Finns det en flyktväg här som vi behöver försöka hitta? Och kan vi hitta spår längs en flyktväg eller från någon annan närliggande plats där man har uppehållit sig före brottet som kan bindas till personer som kan vara intressanta för utredningen? Så att det är ganska många frågeställningar som vi vill försöka besvara genom en undersökning då på platsen. Och då tänkte jag lotsa oss igenom lite grann vilka typer av spår som faktiskt kan vara intressanta på en sån här plats.
Det kommer du verkligen få göra efter vi har tagit en paus.
Ja, gärna.
Då blir det spårsäkring för hela slanten.
För hela ballistiken.
Ja, nu går vi på paus.
Yes.
Välkomna tillbaka. Det är krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Och Anna håller nu på att säkra spår runt tänkbara döda kroppar med tanke på att skjutvåld är jättefarligt. Och nu skulle du precis leda oss in på vilka typer av spår som kan vara av intresse efter en skjutning.
Just det.
Ja.
Vi har ju redan pratat lite grann om vapen på platsen. Det är ju alltid superviktigt att försöka säkra så fort som möjligt. Och intressanta grejer att jobba vidare med såklart. Och detta av flera orsaker. Dels så vill vi ju undersöka om de här vapnen är funktionsdugliga så att de faktiskt till en början faller in under vapenlagen. Alltså så att liksom brottsmisstanken håller. Det är liksom en första utgångspunkt såklart. Men också så kan ju defekter i vapnet och liksom en funktionalitetstest av vapnet säga oss någonting om liksom ett förmodat förlopp av projektiler. Och alltså vad som händer när man avfyrar vapnet. Typen av vapen och modell är såklart intressant. Vilken typ av ammunition som kan avfyras med hjälp av det här vapnet. Vilka spår som vapnet avsätter? Finns det märkningar på eller kan det identifieras på något sätt? Kan det kanske till och med kopplas till andra skjutningar? eller bindas till andra brott och så vidare. Men vi får inte glömma bort här våra biologiska besudlingar, eller hur? De får hänga med.
De får hänga med. Du tänker att gärningspersonen har satt humana spår på sitt vapen?
Ja, gärningspersonen kan ha avsatt både DNA och fingeravtryck och annat på vapnet. Men det kan ju också vara så att det har använts för ett påsittande skott till exempel, alltså i direkt kontakt med ett offer. Och då kan det ju finnas biologiska spår från offret. Hår eller blod eller muskel eller fett eller någonting annat. Och dessutom,
hur ser det ut? Ja. Nu måste jag bara backa. Påsittande skott. Någon går fram och trycker en pistol mot en kropp och skjuter av. Kan du beskriva hur det ser ut på den kroppen som har haft ett direkt påsittande skott på sin hud?
Om det är på bar hud så ser vi ofta en smutsring eller en sotring som orsakas då av att det byggs ju upp ett högt tryck när pipan läggs direkt mot huden och kulan helt enkelt trycks ut ur pipan och det följer med gas helt enkelt från vapnet. Det här orsakar en svärtning eller en sotring då, som sagt. Och ibland så följer ju också då vävnad följer med in i ingångshålet. Är det över en yta där det finns kläder så kan delar av textilen liksom följa med in i sårkanalen helt enkelt. Och vi är alltid intresserade av naturligtvis också att se om det finns ett utgångshål på kroppen.
Just det.
Så det kommer vi också leta efter då.
Det är också jävligt varmt. Alltså vi vet ju alla som har stått på en skjutbana. Så när man står till höger om någon som är högerhänt och så slungas ju hylsorna ut och så kan de ju landa innanför ens tröja och skyddsväst.
Just det.
Har du känt på det någon gång?
Absolut, ja.
När man står och hoppar som en tok och klappar på sig själv så här. Eller ännu värre, som jag var med om en gång, när den landar mellan skyddsglasögonen och ögonlocket. Så man hör nästan hur det så här fräser upp lite ögonlock. Om man nu trycker ett vapen mot, det blir liksom inte också bränn. Eller är
inte uppenbart så att man
allt är väldigt varmt i just det ögonblicket.
Ja, men det är ju, men jag har inte uppfattat att det tolkas som liksom brännskada, men det är ju också för att det är ofta sotigt.
Ja,
så att det är säkert påverkan av värme också naturligtvis.
Ja.
Men på vapnet också så kan det ju finnas smuts till exempel. Och den här smutsen kan vi analysera för att försöka få en bild av var vapnet har hanterats någonstans. Det kan vara helt andra typer av avsättningar på vapnet som kan vara intressanta. Och om vi säkrar krutrester i pipan på vapnet så kan man ibland få en uppfattning om en tidpunkt eller liksom tid som har förflutit sedan vapnet avlossades. Och det bygger man ju återigen på att de här försvinner efter en viss tid. Så liksom mängden partiklar i pipan kan ibland vittna lite grann och ge en indikation om det nyligen har avfyrats eller inte. Och till vår hjälp när vi söker inte bara vapen utan vapendelar, magasin, patroner, patronhylsor och allt det här, så har vi ju hundarna som vi ofta brukar ta med ut direkt på de här platserna. Kulorna då? De vill vi också hitta. Projektilerna. Ja. Och där har vi ju en del möjligheter att hitta spår som är unika för det vapen som har avlossat dem. Och det har vi pratat om i ett annat avsnitt, så det ska kommer jag inte fördjupa
mig
i. Men du,
hur ofta jobbar ni med sån här pip, 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 pip när ni letar metaller?
Metalldetektor?
Ja.
Det gör vi ganska ofta faktiskt på de här platserna. Och då har vi dels en stor detektor som man kan svepa över lite större ytor och områden. Men vi har också en liten pinpointer som vi kan gå, om vi då får indikation om att här är det metall i gräsmattan. Ja, då kommer vi börja gräva försiktigt där och sen kan vi med en liten som en stav känna liksom, hitta den lilla ytan så att säga. Så vi kan avgränsa oss.
En liten sond.
Bra fråga. Det här är både ett hjälpmedel och ett hjälpmedel ibland. Ja. Nej, men för på vissa platser finns ju jättemycket metall i marken. Så att man får gräva sig till döds ibland.
Det fan kommer att avlösa. Ja.
Jag har till och med lyckats under min kriminaltekniska karriär att göra en brottsplatsundersökning efter en skjutning på en plats som visar sig i efterhand ha varit ett tidigare skjutfält. Så jag kom in med ungefär 300 tomhylsor från början på 1900-talet.
Drömscenario.
Alltså, herregud, vilket jobb.
Ja. Ankarströms gamla rester dyker upp.
Ja, men lite så. Patroner och patronhylsor, såklart också angeläget att försöka eftersöka. Hylsorna är ju alltid intressanta. Dels så är de ju förhållandevis stora i meningen att de faktiskt kan uppvisa ganska mycket unika spår. Mm. Dels från införandet i ett magasin, men också från vapnet. Det här har vi pratat om tidigare då, att det finns en massa delar på vapnet som kan avsätta spår på en patron och på en patronhylsa. Och det är egentligen i hela, liksom, i alla delar från att man matar in en patron i ett magasin till att avfyrning sker och hylsan kastas ut som de här spåren kan avsättas. Och hylsorna är ju superviktiga, för de kan knytas till ett vapen just tack vare dessa spår. Men de kan också uppvisa DNA och fingeravtryck och en vanliga, så att säga, traditionella kriminaltekniska spår som är viktiga. Patroner då, som ligger löst på en brottsplats. Vad kan de säga oss, tro? Ja, dels... Ja, får du någon tanke? Utifrån
Nej,
din...
kör du.
Mm. Nej, men du vet ju vad som händer när vi står på skjutbanan och ska göra ett kompetensprov och man glömmer bort att man har mantlat fram en kula i loppet, till exempel.
Ja, då trillar den ut.
Då trillar du ut den. Och det kan ju hända även en kanske ibland nervös och lite så här stressad gärningsperson.
Mer troligt, skulle jag säga, eftersom de är väldigt ofta inte vapentränade.
Exakt. Det kan också vittna om eldavbrott, till exempel.
Jag kanske ska förklara här med trilla ut. Alltså, för det som inte är, de allra flesta har ju aldrig hållit ett vapen. Alltså, om man gör en mantelrörelse så åker det liksom upp en kula i loppet och är redo att antändas och skickas ut genom mynningen.
Ja.
Men om man har glömt bort att man gör den mantelrörelsen och så gör man en till, då kommer den kulan liksom flyga ur vapnet för att göra plats för en ny som matas upp.
Mm.
Och det är ju en jättevanlig grej, att det då ligger oskjutna patroner på platsen.
Och det kan också vara så att det blir ett funktionsfel i vapnet när du väl ska avfyra. Och då lär man sig att man ska göra en ny mantelrörelse.
Och då, slå, dra, ny mantelrörelse.
Precis, och då skickas ju då en ny patron ut. Och det här är ju såklart också spårmässigt intressant av samma anledning som hylsorna är det egentligen, alltså traditionella spår på dem, såklart. Och vad har vi mer då? Skottrester. Är du bekant med skottrester?
Ja. Jag har en gång blivit förvägrad att göra en MR för att jag hade varit i skjutkällan dagen innan. För då var de rädda att jag hade skottrester på mig.
Just det.
Så då var det liksom hem och duscha ett par gånger och sen får du komma tillbaka.
Precis. Och skottrester, alltså vi har ju pratat om tändsatspartiklar. Nu ska vi prata mer om skottrester. Alltså det är krut, kan man säga, som är både oförbränt och förbränt. Det kan också vara förvisso rester av tändhatten, men det här som följer med kulan, om vi uttrycker oss så, ut.
Böset, som det heter.
Ja. Och varför är de här intressanta då? Jo, för att de kan ge oss information om ett skjutavstånd.
Jaha, för att skotträtterna slungas iväg olika långt.
Ja, men och olika vapen sprider ju de här skottresterna olika mycket. Men genom att studera mängden skottrester och dess spridning så kan vi få en uppfattning om ofta ett ungefärligt i vart fall avstånd. Och det skulle jag ha nämnt när vi pratade tomhylsorna också. För deras placering är ju väldigt viktig för att ge en uppfattning om var skytten har stått placerad. Sen är det ju så att olika vapen kastar ut hylsor åt olika håll. Underlaget på platsen kan påverka det här, så hylsor rullar iväg eller studsar iväg. Mm. De kan också ha hunnit förflyttats liksom efter gärningen, men före avspärrningen och så här. Men är det flera hylsor som ligger samlat så kan man få en ganska god idé om liksom en radie i alla fall, ja, där skytten har stått placerad.
Jag blir fnissig för jag tänker just på skjutbanan.
Ja.
Man visst, eftersom det slungas ut från en viss höjd med en viss liksom, vapnet sträckt från en kropp. Så man stod ju uppradad på en linje.
Mm.
Då visste jag ju vilka i klassen jag absolut inte ska stå till höger om. För deras bana, deras hylsbana,
just det,
var klockrent rakt i mitt ansikte. Ja. Så då ville jag stå mot någon som var lite kortare eller som hade lite kortare armar. För den har ju en särskild bana utifrån, ja, ett visst vapen och vem som håller i det.
Ja, visst.
Mm.
Och skottrester kan ju säkras då på en avliden person till exempel. Och det gör vi med kartplast. Det tror jag också vi har pratat om tidigare.
Ja.
Och det här, jag menar, är det en hagelsvärm som har avfyrats, eller hagel till exempel, så kommer ju det att lämna små pellets liksom, som lämnar pipan i hagelbössan. Och är det då nära en vägg till exempel, eller ett annat fast föremål, ja, men då kommer vi ju kunna detektera de här pelletsvärmen och mäta upp avståndet och få en idé om just hur långt bort som skytten har stått. Nu ska vi prata lite grann om kulbanor, skjutriktning och lite mer kompletterande kring skjutavstånd. För det är också såklart viktigt att försöka utreda på de här platserna.
Ja, jag tänker ju som om man skulle då leda en förundersökning i det här.
Ja.
Vem stod var, vem gjorde vad? Alltså när alla stubbningar och kartplastgrejer är klara, att kunna skissa upp en plats, för att det är inte först då som man då kan veta vem ska man höra, vad kom de från förhållande. Det är så mycket mer information man måste få ut av, ja, själva scenariot på platsen.
Ja, men visst är det så. Och här blir det då viktigt att försöka leta efter projektiler och kulhål helt enkelt på en plats. Så att man letar helt enkelt förutsättningslöst efter islagsmärken, defekter i olika fasta föremål i en vägg till exempel, eller i en lyktstolpe eller i någonting annat.
Har ni något coolt hjälpmedel för det här, eller är det ditt öga som får svepa längs väggarna?
Ja, tyvärr så handlar det här ofta om faktiskt att manuellt söka efter de här grejerna. Och hittar man kulhål så studerar vi ju dem naturligtvis. Och utifrån hur de ser ut så kan vi få en uppfattning om en vinkel som kulan har träffat det här aktuella föremålet. Alltså är det helt cirkulärt till exempel, så antyder ju det för oss att kulan har träffat med i 90 graders vinkel mot objektet. Och är det utdraget så kan vi få en idé om en annan vinkel och så vidare. Och hur kan man veta säkert att det är ett kulhål då? Ja, det kan man egentligen inte om man inte kör en BTK. En Bullet Hole Testing Kit. Det är alltså en kemisk reagens som man använder som kan påvisa kemikalier, grundämnen som finns i ammunition helt enkelt.
Okay.
Som kan ge oss en indikation om att det faktiskt här är fråga om ett kulhål eller inte.
Om det sitter en kula där också, då kan det också vara en stark indikator.
Det kan det vara, men det är inte givet att man ser den, förstår du, lilla hjärtat.
Nej, jag försökte vara rolig.
Ja.
Jag tänkte att nu kommer kriminaltekniker som aldrig utesluter någonting kommer svara ungefär så här. Ja, om inte någon har gjort ett hål med någonting och har sen efter tryckt in en kula i hålet, det går inte att utesluta.
Nej, det går inte. Nej. Och jag ska säga att friläggning av de här kulorna är ganska vanskligt. För vi får inte tillföra några spår på dem och vi får inte heller förlora dem i friläggningen. Så det här kan
tar man med hela väggen?
Ja, det kan hända att vi tar med en hel vägg faktiskt för att undvika det här. Och här måste vi också titta på hur miljön ser ut runt omkring. Är vi inomhus så måste vi tänka att möbler och väggar och så vidare kan ha fångat upp kulor. De kan också ha rikoschetterat, alltså tagit en ny riktning via en möbel till exempel. Så att återigen, leta kulor och kulhål, och först när vi bedömer att vi inte kommer hitta fler så kan vi börja fundera på en skjutriktning och en skjutvinkel och de här grejerna.
Mm.
Hålen kan också vara perforerande eller penetrerande.
Mm.
Det är ju väldigt närbesläktade ord här, kan man tycka. Men det finns en väsentlig skillnad i kriminalteknikens värld. Alltså perforerande är om projektilen har gått rakt igenom ett objekt. Alltså till exempel man kan följa en skottkanal i en kropp med ett ingångshål och ett utgångshål. Penetration, alltså ett penetrerande kulhål, det är om kulan har kvarstannat. Alltså det finns bara ett ingångshål. Sen kan det vara en kombination av de här. Till exempel perforation genom en bildörr och sen in i en förare till exempel som sitter i bilen och så kvarstannar kulan i kroppen. Då har vi både och. Okej, vi måste också fundera på kulfång. Finns det väggar här och annat då som kan ha fångat upp en kula eller fått de här kulorna att byta riktning? Har vi fönster och glasrutor så är de alltid intressanta. För där kan vi bedöma utifrån inspektion av glasrutor om kulan har, eller vapnet har avskjutits från den ena eller den andra sidan så att säga. Det är väl spännande. Alltså det är ju så här, om du riktar vapnet mot ett fönster, det här gäller inte alla glastyper, är det härdat glas så gäller lite andra principer till exempel. Men vanligt fönsterglas till exempel. Om du då skjuter mot fönstret så kommer energi i ganska hög grad att anbringas fönstret från skjutsidan. Och vad händer då? Jo, då kommer glaset att pressas bortåt. Och resulterar i att det spänns ut på utgångssidan. Mm. Är du med på det? Och på utgångssidan så kommer det då att spricka upp och lämna en ganska vass och ruff yta. Medan på ingångssidan så kommer ytan vara ganska slät och fin.
Mm, där är slurp.
Slurp, ja. Och vi kan också titta på, det här lite överkurs som jag brukar säga. Vi kan också titta på sprickbildningar.
Det var länge sedan du gick in i den.
Vi kan titta på sprickbildningar och mäta upp radiella, som det kallas, sprickor i glas. Och särskilt om det har då avfyrats flera projektiler mot det här glaset, så kan de här sprickbildningarna ge oss en idé om vilken som avfyrades först kontra sist och så vidare. Avståndet är viktigt, som vi var inne på, skjutavståndet. Och när vi har ett offer, en avliden då på platsen, så kommer vi att titta på sårkanalen, såklart. Och vi har ju pratat om det redan, om det är påsittande skott, vad som karaktäriserar det. Det är viktigt såklart att då först och främst bedöma vad som är ingångshål och vad som är utgångshål. Och intressant där... kanske för vissa, jag tycker det är ganska intressant, det är att ingångshålet är ofta mindre än utgångshålet på kroppen, så det är en sån sak som vi kan titta på. Näravståndsskott.
Framförallt med polisens tjänstammunition.
Berätta, hur tänker du?
Ja, men det var ju lite rabalder när den skulle bytas, för den har ju en egenskap som gör att den ska stanna i kroppen och inte fara iväg och träffa ytterligare personer. Men det gör ju också att den trasar sönder en del in i kroppen.
Ja, och
jag väldigt kort och pedagogiskt beskrivet, så ska den inte intakt bara fara rätt genom kroppen och sen in i nästa kropp och nästa kropp, utan den ska liksom bromsas upp in i kroppen, och då blir lite fulare på baksidan.
Ja, men absolut. Och det här fenomenet kan ju också förklara varför liksom en kula som avfyras mot en kropp kan byta riktning väldigt tvärt till exempel, beroende på då vad det är för typ av ammunition. Genom att till exempel träffa skelett eller bendelar så kan ju kulan leta sig ut eller ta en helt annan riktning och sådär.
Exakt, ibland får man inte ihop ingångshål med utgångshål. Man undrar vad som hände där inne, men då har den ju bytt riktning.
Exakt. Och alla de här fynden då som man har gjort, kulhål, islagsmärken, vinklar som man har försökt att utläsa, kommer man ju försöka summera då till en liksom uppfattning om var skytten har stått i relation till sitt offer eller till objektet som har beskjutits. Och här kan vi också då ta till vår hjälp olika typer av hjälpmedel, laser till exempel, som vi kan då, om vi har liksom ett första, låt säga att vi har ett ingångshål genom ett fönster och sen så har kulan gått in i en vägg nere vid golvet. så kan vi ju då genom att använda en laser få en idé om var skytten måste ha stått placerad och i vilken vinkel som skottet har avlossats. Den gamla hedliga metoden var att spänna upp nylontrådar. Man kan också använda sig av sonder, raka, långa pinnar helt enkelt för att... Och det här blir ju viktigt om det är flera skott som avlossas, till exempel in mot en bil till exempel. Så kan man ju då mäta upp eller rikta upp alla de här kulbanorna, och i skärningspunkten, om du förstår vad jag menar, där har ju då skytten stått. Är du med på det?
Ja.
Mm. Och allt det här kommer ju naturligtvis dokumenteras. Använder man laser så kommer man fotografera det här snyggt så att man sen kan visa i protokoll och i rätten vad man har landat i för slutsatser helt enkelt.
Görs nu detta i varenda skjutning som sker i Sverige?
Ja, mer eller mindre skulle jag säga. Sen beror det på vad det är för ingångsvärden. Ibland kan det ju vara så här att det är en person som sägs ha avlossat 3 skott rätt upp i luften och sen avvikit från platsen eller så där.
Mm.
Och då kommer ju våra ingångsvärden vara de att vi ska styrka ett grovt vapenbrott kanske, och då kommer ju vi inte leta kanske efter kulhål och så. Alltså då är det ju tomhylsorna som är intressanta, ja, spår från den gärningspersonen. Så att det beror helt
men jag
på
tänkte
vad det
är för... alla de här, man kan bli lite så här deppig, man läser varje dag att det är någon ny kille skjuten till döds.
Mm.
Och jag ville egentligen med min fråga inbringa lite trygghet i att varenda gång, att kriminaltekniken kommer inte börja hantera det här som någon form av slentrian, utan man
absolut
gör den rigorösa
inte
undersökningen varje
ja,
gång.
Ja, ja, ja. Det är av allra högsta vikt. Det är ju faktiskt ofta tack vare kriminaltekniken som vi lyckas få fällande domar i de här fallen. Och dessutom tack vare de spår vi säkrar faktiskt kan kartlägga hur vapen rör sig mellan olika grupper och kanske binda till exempel ett vapen till ett annat ouppklarat brott. Så att,
var kommer alla vapen ifrån? De som ni hittar nu och som, kan man spåra bakåt? Finns det någon?
Ja, ibland
hur
kan man göra
det. Hur ska
vi
liksom stoppa vapenflödet? För det finns ju extremt mycket vapen i Sverige.
Ja, men visst är det så. Mycket vapen kommer ju från forna Jugoslavien till exempel.
Mm.
Öststater har ju varit ganska vanligt. Så att, ja. Det är väl en fråga till tullen kanske. Jag vet inte.
Mm. Se till att stoppa det här nu, tullen.
Gör det bara.
Ja, men vad intressant, Anna.
Ja, men tack. Det här blev ju en väldigt intensiv och komprimerad crash course i
brottsplatsundersökning
vid skjutning. Men alltså, det är svårt att komprimera ner de här grejerna. Så jag hoppas att det ändå har varit greppbart.
Vet du vad, jag tror att folk tycker, för att som jag sa, de allra flesta har aldrig ens hållit ett vapen. Och det man vet om skjutningar, det är att man läser att de sker. Och sen så har man väl någon gammal dokumentär eller film som skvalpar runt på näthinnan.
Mm.
Det är jätteintressant att lyssna på. Och framförallt tycker jag att det är spännande hur många olika saker som faktiskt är utredningsbara för er. Allt från patronen till hylsan till riktning och hastighet och skjuthand och hur man har skjutit och fanns snudd på varför kan ni nästan mäta ut.
Låt oss inte glömma bort fimparna, saliven, spottloskorna,
ja,
prillorna, svetten.
Ja.
Alltså de här grejerna, alltså det är lätt att när vi pratar om sofistikerade kriminaltekniska metoder, det är ganska lätt att glömma bort den traditionella kriminaltekniken som ofta blir vägvinnande i det långa loppet.
Personen har varit så orolig så att han har också bajsat på sig.
Ja, det händer kan jag säga.
Ja.
Nåväl Lena, det var det om det. Men jag är orimligt intresserad av att höra om din rövhatt. Men ska vi gå emellan med lite samhällsinfo först?
Ja, men låt oss. Imorgon är det fredag, hörni. Och det är också första fredagen efter löning. Och det betyder bara en sak i ÖMDKs universum. Och det är att det släpps en månads merch. Och denna gång så är det en merch som heter Never Underestimate My Sneakiness. Och det här är ett uttryck som jag har sagt så många gånger i mitt liv, så att jag funderar på att göra det som en tramp stamp i svanken på mig själv bara.
Berätta, har du någon historia eller?
Nej, men alltså, det finns få gånger, jag brukar säga att jag är väldigt svår att kränka. Det är jag startar nästan alla mina föreläsningar med det, att liksom hit mig bara ifall du tänker något eller inte håller med och så vidare. Däremot så har jag kommit på att jag är ganska svårt för människor som underskattar min nivå av sneakiness.
Mm.
Men också har jag ju livnärt mig på att jag har en sån oerhört hög nivå av sneakiness.
Mm.
Hur översätter man sneakiness? Jag vet inte, vad är den rimliga?
För om jag säger liksom, inte lömskhet,
det är någonting men negativt.
Det,
det är någon form av finurlighet.
Utstuderande.
Ja. Vad säger du?
Ja, utstuderande eller ormighet.
Ja. Jag hör ju nu att det kanske inte är så positivt. En utstuderat lömsk orm. Absolut, jag köper det. Men alltså, och det är ju att ha en, så här, det är att ha en räv bakom varje öra.
Mm.
Att vara sneaky, så som att lista ut saker. Om du tror att du har kommit på någonting, så är det för att jag vill att du ska tro att du har kommit på någonting. Mm. Och man kan dra det hur långt som helst. Det är ju spaningens essens, att vara sneaky.
Just det.
Och då har jag ju önskat en sån merch. Den kommer nu, och den är också skitsnygg stilistiskt illustrerad av Milla. Vår husdesigner som hon har blivit.
Just det.
Detta kommer då alltså i morgon fredag. Hela fredagsdygnet. I 24 timmar. Eller 23 timmar och 59 minuter säljs den. Det är inte först till kvarn. Utan alla som går in på podstore.se det dygnet och klickar hem det får köpa det. Och sen så finns den inte längre.
Just det.
Det är så vi har bestämt att det ska funka.
Så passa på att köpa ett stycke textil lömskhet.
Ja, om du är med i Team Sneaky.
Just det.
För övrigt så la jag ju ut en fråga på vårt Instagram.
Ja, jag såg det. Vad roligt. Mm.
Vad är det mest sneaker du gjort? Vi sa i början på det avsnittet att vi har fantastiska lyssnare. Vi har också väldigt, väldigt sjuka, djupt störda lyssnare.
Jag älskar det ändå.
Ja, och då kan ni gå in på vårt Instagram, Ljungdahl och Jinghede. Där har vi då delat med oss av alla era sneakigheter på ett fascinerande sätt.
Mm.
Är det någon mer samhällsinformation?
Nej, det är man kanske podd. Också vill mejla oss på hej@ljungdahlochjinghede.se. Och det börjar dra ihop sig för livepodd.
Jag tog nu fram min almanacka här. Aha. Och jag räknar... Tre, fyra, fem. Det är alltså 6 dagar till premiär, Jinghede.
Ja, tack. Tack för upplysningen.
Det är alltså Malmö, 4 maj. Sen åker vi hem den 5. Sen är det Örebro, 7 maj.
Mm.
Hjalmar Bergman,
yeah.
Teatern.
Mm-hmm.
Sen åker vi hem och vilar upp oss över helgen. Sen är det Göteborg, 12 maj.
Ja.
Och där
kommer du dra Göteborgs vitsar alltså när vi kommer till Göteborg?
Nej, men jag funderar faktiskt på att göra varje livepod helt på den dialekten vi är i den staden.
Jag kommer karva sönder mina karotiskärl om du ens tänker tanken.
I Örebro till exempel så kommer jag komma in på scenen och säga: här kommer jag fischa runt. Eller vad det hette.
Hascha runt.
Fischa
om vi ska köra en livepodd där.
Ja,
ja,
ja. Ja. Mm. Och sen så den 15 är vi på Rival i Stockholm. Och så avslutar vi alltihopa i Umeå den 19. Det tyckte jag var lite roligt, för det sa de så här: ja, men Olof Retling är här varje dag ungefär.
Ja.
Och hans nya heter Kaffet. För att man säger tydligen Kaffet i liksom bestämd form.
Mm.
Att nu ska jag dricka Kaffet. Och då sa jag det till dem uppe i Umeå på väven då. De bara: nej, det är typ bara Olof Retling som säger det.
Ja, just det.
Ja.
Och det är bara han som kommer undan med det också, ja. Förmodligen.
Där har vi det, Anna. För fan
där
vad kul
den.
Vi ska ha det.
Ja, härligt. Men nu, håll mig inte på halster längre.
Lenas rövhatt.
Ja, tackar, tackar. Nej, men alltså, jag hade svårt. I sanningen ska fram så skrev jag till dig i panik 3 minuter innan räckknappen.
Mm.
Fan, är det rövhatt idag?
Ja, och det är i sig ett sjukdomssymptom ju. Att du inte direkt bara tar fram
kastar
en rockärmen.
Nej.
Ja.
Jag är liksom för trött för att vara arg. Men då började jag nibbla. Jag började öppna upp de mörka rummen i mig. För jag tänkte, där finns det ju skit att hämta.
Där fanns lite skit så att säga.
Nej, men först så tänkte jag så här, ska jag kasta mig på Ebba Busch Thor? Är det den vägen jag skulle vandra för att liksom, det borde skjutas mer?
Mm, nej.
Och så tänkte jag så här, ska jag ha en hel rövhatt och försöka lära folket lite om våldseskalering? Och också att det inte är så kul att skjuta människor och så. Nej, tänkte så här, jag stänger den boken. Mm. Jag går inte dit.
Mm.
Och så började jag nibbla på en annan tänkbar sak. Det var ju att jag åkte tåg idag, satt bredvid en man som hade ett skägg, och från skägget hade fallit vita olika typer av humana restmaterial. Och sen snarkade han på det här sättet att det lät så här. Vilket gjorde att det kändes som att jag satt i en sån här snöglob, du vet, man skakar.
Just det, det blir resonans.
Snör en stund tills det faller till marken.
Just det.
Och så vill man ha stämning igen och så skakar man. Det kändes som att jag satt inne i snögloben. Men så kom jag på så här. Jag ska inte ta någon av de rövhattarna. Jag ska ta en kort nibblande god rövhatt.
Mm.
Jag har kört mycket bil i veckan.
Det vet jag.
Och låt mig prata lite om tre olika typer av omkörningstekniker som skola dö.
Är det den vägen vi ska vandra idag alltså?
Vi ska vandra den vägen. Mm. Och det är tre saker man inte ska liksom ge sig på människor. Det är hur de uppfostrar sina barn, hur de uppfostrar sina djur och hur de kör bil.
Ja.
Och jag älskar att ge mig på samtliga dessa tre saker.
Mm.
Men, nivå ett, det är snubben som ska köra om, men som inte kan låta bli att titta på den de kör om.
Just
så
det.
Att varje gång man blir omkörd så är det också, man möter liksom face mot, du vet, man känner sig iakttagen.
Mm. Vad är syftet med det egentligen?
Ja, det är väldigt oklart, för att se så här, och nu måste jag titta på vem jag lyckades liksom köra om.
Just det. Ja, det är
ungefär som att jag har liksom fällt ett byte nu och måste likt Braveheart titta i djupt ögonen.
Just det.
Och sen upptäcker de...
Är det lite för att markera att min bil är snabbare än din bil?
Det är väldigt, väldigt, väldigt oklart. Ja. Med tanke på att jag inte har någon penis så handlar det nog inte om att mäta den liksom, delen.
Nej.
Men då åker de upp jämsides och inser, kanske till sitt förtret, att det inte var en snubbe som kanske skulle liksom... Vad fan?
Nej.
Utan tittar in, det har upptäckt flera gånger, tittar de in med lite så här chock och så ligger de liksom kvar.
Just
jämsides.
Ja.
Så att man egentligen bara har någon irriterande bålgeting till vänster om en som varken åker fram eller bak, utan de bara åker där och tittar.
Men får jag fråga då, vad händer i din högerfot i de där lägena?
Nej, men jag kommer inte ge dem det de vill ha.
Nej, du gasar inte på lite extra.
Absolut inte.
Nej. Det har hänt att jag har gjort
om faktiskt. Om jag inte ser att vägen håller på att avsmalnas och då lägger jag mig exakt rätt tempo så att han kommer dö mot en betongsugga. Nej, jag gasar inte.
Nej.
Men det var i alla fall kategori ett.
Just
det är lite jobbigt.
Mm,
kategori
jobbig.
Två, det är de som kommer som skjutna ur en kanon, kör in framför en och bromsar.
Ja.
Eller glömmer bort att de har en höger fot. Så att man helt enkelt måste köra om dem direkt. Och då kommer de gärna också ofta igen.
Mm. Ja, precis. Som att det är någon jävla tävling. Men det här fenomenet kan man ju se ganska frekvent när man ska åka upp till Sälenfjällen. Och gärna en dag då strategiskt så här lagom till påskfirande och så. När det är liksom långa köer av
en
trafik.
En bytesdag.
Det är en bytesdag, ja. Och man vet att en omkörning kommer inte hjälpa mig ett dugg i det långa loppet.
Nej. Nej.
Men då är det ju alltid någon jävel som ska ge sig tusan på att ta en bil. Då. Och med den enda framgångsgrejen att det blir en kraftig inbromsning. Helt enkelt för att det är ganska mycket trafik.
Och alla andra måste bromsa för att det är en konvoj som är tät från Mora till Sälen.
Ja.
Nej, det är ett jävla ovett och då brukar jag skrika, använd din jävla cruise control så kan du hålla ett jämnt tempo.
Mm, mm.
Men det finns ingenting som irriterar mig så mycket som långtradar jävlarna som ska köra om varandra. Tänk dig en
uppförsbacke också.
En svagt lutande uppförsbacke.
Ja, just det.
Det är tvåfiligt. Det ligger en långtradare i, vi drar till med 80.
Ja.
Och så ligger det en långtradare bakom i 80.
Mm.
Och så kommer jag åkande här i vänsterfilen. Det är roligt att jag ritar samtidigt som att du inte skulle fatta.
Nej.
Kommer jag köra den här, då blinkar ju då långtradare B, den som ligger bakom Vera, ut. Och ska då göra en omkörning framför min bil.
Mm. Och då tänker och du så här, nu måste det vara ett väghinder eller någonting framför här. Som får lastbilen att vilja köra om här.
Ja, nej, nej, nej. Då går den ut och lägger sig bredvid. Och den bilen, den första ligger 80, bil nummer två lägger sig 80,2. Och gör inget mer än så. Så att omkörningssträckan är ju alltså från Linköping till Stockholm.
Just det. Men då ger den ändå lastbilen vad den har, så att säga. Det...
jag kan säga, ja, okej, jag fattar, du vill om. Men sen lägger sig då lastbil B framför lastbil A i 80. Och jag har så många timmar funderat på, varför sker denna omkörning?
Mm.
Är det för att de helt plötsligt får jätte ont i ögonen av att titta på lastbilen framför sig och behöver se någonting nytt? Eller växeldrar de lite som Mileg och Torgny Mogren?
Just det. Nu
får
du
fan
ta,
är grejen?
Du får ta liksom slutsträckan här nu i stafetten, så att säga. Nu är det du som tar Linköping-Stockholm.
Men även om det skulle finnas ett logiskt svar, då skulle jag vilja nu, alla ni som kör långtradare, om du är då långtradare A och ni ska byta den som drar, då är du så vänlig att lägga dig själv i 40 under den tiden som den här jäveln ska om dig.
Ja, det skulle
ligg
vara tacknämligt.
Ligg inte kvar! Ja, men alltså, jag blir... Jag svär, jag skriker, jag kastar Snickers omkring mig. Jag vill liksom köra på fanskapet.
Men det finns
ett jävla ovett.
Det finns en kategori 4 också, och det är ju husvagnsekipagen som vill köra om personbilarna. För det händer också faktiskt. Helt plötsligt man blickar ut i vänster sidospegel, ser man, nej, nu kommer det någon jävel med husvagn här som ska köra om mig. Liksom, jag vet inte ens hur fort man får köra med husvagn, men det är inte i de hastigheterna som de tuffar upp.
Okej, de ska
ofta
damma förbi.
De ska damma förbi då helt plötsligt. Det är helt obegripligt.
Men är det någonting att de ska först till campingen? Ja. De ska ha liksom den bästa platsen,
så
långt
kan det
bort
mycket
från pissoaren eller något.
Ja. Men också väldigt förvånande körbeteende. Mm.
Ja.
Ja, det här temat finns det ju mycket på.
Helt men klart. Om du känner någon som kör långtradare, då skulle jag vilja att du intervjuar den här personen och sen skickar ett DM till mig. Jag heter Lena Ljungdahl på Instagram. Jag vill ha förklaringen till varför de måste om. Det måste finnas någon. De tjänar ingen tid på det.
Nej, verkligen inte.
Bra.
Ja,
nu
kul
måste vi... Ja.
Nu måste vi avveckla.
Nu, jag tittar på helskotta vilket långt avsnitt. Det blir bra. Det kommer... var ni värda. Ni kan se det som en julklapp från oss till er.
Jag ser det som en bonus bara.
Mm. Ja. Och sen så hörs vi på måndag igen.
Mm. Det gör vi.
Och tills dess sköter ni er bara.
Det blir jättebra. Ta hand om er. Bye bye.